För mig har gränssättning alltid varit svårt och det har gjort mig lite arg att den ska behövas. Tänk vad skönt det hade varit om ingen någonsin bara klampa in.
Jag älskar när människor är tydliga och sätter gränser. Visst kan det vispa till, lite som ett fiskstim i magen när någon sätter ner foten mot mig, men samtidigt så är det så befriande. Själv har jag nu fått en och annan att känna sig som en av statisterna i filmen Hajen när jag har satt gränser. Eller varit tydlig. Som jag kallar det. Jag heter Maria Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin. Och du lyssnar på Känslosmart. Podden där tanken möter känslan.
It's tea time, isn't it?
Tea time.
Yes. Spill i. Ska du ha i termosen idag också? Eller ska
den är redan full. Jag har inte hunnit picka upp den på vägen hit.
Wow.
Åh, titta, den är så fin, den här Muminkoppen. De ja. Står och kramas. Vad är det? Det är Mumintrollet och så heter hon... Är det Snorkfröken hon heter?
Ja, nu ser jag inte. Vad är hon?
Så, där är hon.
Ja, men det kanske är. Och kolla den här söta då. Det här är min mans favoritkopp. Vad heter hon då?
Lilla My.
Det är henne. Nej, det där är inte Lilla My. Nej, det här är ju någon annan. Hon ser inte sur ut. Hon ser ju jättetimid ut.
Det har du rätt i. Jag trodde det var så här Lilla My som hade en...
På speed eller någonting.
Ja, men något sånt. Jag brukar alltid få höra att jag är lik Lilla My och blir lika så här kränkt varje gång. För jag tycker att jag är som Tjorven i Saltkråkan. Okay. Så här jättehärlig. Eller som Madicken skulle jag också vilja vara.
Ja.
Nej, Lilla My.
Ja, men vad
Lotta på Bråkmakargatan har jag också fått höra.
Ja. Men jag brukar också vara att jag är som Lilla My.
Jaha.
Och jag brukar inte bli kränkt. Jag brukar tycka att det är... Lite kul.
Ja.
Ja, alltså, återigen ett sånt där tillfälle eller ett sammanhang eller en tanke där vi skiljer oss åt lite grann.
Ja,
fast att vi också är så lika.
Innan vi drog igång inspelningsapparaten så pratade vi om det att... ja, men just det vi ska prata om idag. Vi ska prata om att sätta gränser och vi har pratat om... Ja, vi har pratat om feedback tidigare och lite olika saker. Och där vi har insett att vi är så... olika och att det är så spännande och att det är sån tur att vi är så olika.
Ja, tur av flera olika skäl. Dels för att vi kompletterar varandra i vårt arbete och dels tänker jag också för de som lyssnar på podden. Hade det inte varit lite trist om vi så här, ja, så är det för mig också. Ja, precis så tänker jag. Ja, så känner jag. Alltså om vi hela tiden hade suttit och bara... Liksom visat en sida och varit väldigt, väldigt lika.
Man blir mycket smartare när saker är olika. Det vet ju alla som har fler än ett barn.
Mm.
Och har barn då som är olika. Att man har ett barn och man kan gå runt och tänka så här, ja men nu vet jag hur alla barn är. Och så får man ett till som fungerar på ett helt annat sätt. Och så inser man att, men gud vad olika vi är. Så att det är ju liksom lite ödmjukande för oss också. Att, ja, att få möta varandra i våra olikheter.
Lite ödmjukande.
Mm.
Mm, det var bra uttryckt. Tack för den. ja, men idag då? Vi skulle alltså prata om det här med gränssättning. Vad innebär det att sätta gränser? Vi kanske ska börja där någonstans. Och varför kan det vara svårt?
Just det, och du som älskar gränser. Och jag som tycker att gränser är så här skitjobbigt och hemskt.
Och varför är det viktigt med gränser? Och är det viktigt? När ska man sätta gränser? Och hur i helskotta gör man det på ett bra sätt.
Just.
Om vi hinner det så har vi väl hunnit jättemycket.
Mm.
Vilken ände ska vi börja? Kan inte du börja berätta? Det här med att, ja men, varför är det svårt tycker du med att sätta gränser?
Så jag tror att min utmaning med att sätta gränser handlar om att ifall jag tror att... Eller att jag tror att om jag sätter en gräns så kommer ingen vilja vara med mig. Jag var på en utbildning för jättelänge sedan och då fick vi rita en som en karta med oss själva i mitten och sen skulle vi ha liksom cirklar runt den och där man då hade vissa människor som var liksom nära, andra människor som var lite längre bort och att man då hade ja, men den inre cirkeln och så några yttre. Och jag insåg att jag tyckte att det här med liksom att rita cirklar var jätteläskigt. Nej men tänk om jag ritar en cirkel och ingen liksom vill gå in i den.
Mm-hmm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, jag tror det. Ja.
För mig har det här med gränssättning varit väldigt svårt. Och när jag insåg att det handlade om att jag tolkade det här med att sätta gränser som att liksom ställa mig utanför och att inte få vara med. Att jag behöver liksom vara helt gränslös för att köpa mig en plats i gemenskapen. Så kunde jag ju börja förstå varför det här med gränser var så laddat. Och på samma sätt då som om någon skulle sätta gränser mot mig så tolkar jag det som att ja, men nu vill inte jag att du ska vara med här längre.
Men om du skulle liksom, men vi kanske ska börja med också definiera vad innebär det att sätta gränser och vad är det vi pratar om egentligen?
Mm.
För det, jag tänker att det kan vara väldigt mycket olika saker för olika individer. Vilken slags gräns tänker du på primärt när du tycker att det är svårt att sätta gränser? Så något sådant här konkret exempel.
Överhuvudtaget att säga nej, det här passar inte mig. Att säga nej, du får inte det här av mig. Eller nej, jag kan inte hjälpa dig att flytta. Eller att säga att jag behöver den här helgen för mig själv. Eller ja, men att ta plats i sitt eget liv. Att ta tid, att ta resurser, ta pengar. Och att neka någon annan kanske min tid och mina resurser. Hur tänker du på gränssättning?
Ja, jag tror att jag tänker ungefär likadant. Fast precis tvärtom då, såklart. Nej, men för jag tänker också att det kan handla om att... Alltså, för du använder ordet neka, att ta. För mig handlar det kanske också om att ge space. Att vara tydlig. Alltså, jag brukar ju kalla det här att vara tydlig. Och för mig, varför jag gillar gränser, när människor är tydliga mot mig och säger nej, är ju för att då har jag någonting att förhålla mig till. Då vet jag vad som gäller. Och då känner jag mig fri. Då kan jag liksom fatta beslut utifrån det. Det bland det liksom jobbigaste jag vet i relationer, det är när människor säger ja eller nja, eller jag ska tänka på saken, eller jag hör av mig sen. Och sen så får man ingenting tillbaka. Man får inte ett nej eller man får inte ett ja. Utan det blir inga gränser. Utan man svävar bara omkring i någon slags väntan på att... Eller när någon säger ja men inte agerar på det sen. Utan ändå agerar som att det var ett nej. Det kan göra mig oerhört frustrerad. Och ju närmare relation jag har, ju mer frustrerad blir jag. Så det där har nog varit, för mig har det varit väldigt viktigt att, alltså jag vill inte vara så luddig i kanterna.
Men det låter som att gränssättning inte drar igång någon liksom känslomässig dominoeffekt i dig.
Nej, precis. Nej. Utan som, ja, men som jag sa i mitt intro här, just att det kan liksom pirra till i magen. Det kan bli så här, man kan liksom till och med känna sig lite lätt illamående om man får någon som tydligt sätter ner foten och säger nej, lägg av. Liksom. Det kan vara jobbigt i stunden. Men det som händer kort därpå är ju att jag känner mig fri.
Mm.
Att jag känner att, ja men vad bra, då vet vi det. Korten ligger på bordet. Jag gick över en gräns eller den andras personliga gräns gick där. I en konflikt eller i ett samarbete eller i en relation. Alltså det spelar egentligen ingen roll vad det är, utan i stunden kan det väcka känslor, men det blir inte den här dominoeffekten att det raserar en massa saker.
Det är ju ett jättespännande exempel nu under bokskrivandet och med liksom en praktisk detalj där vi då i relation till förlaget tyckte olika. Där du liksom väldigt tydligt sätter ner foten, och för dig är det ganska odramatiskt, och det är klart att jag behöver liksom tala om det. Men alltså, när du gör det då så blir jag helt livrädd och tänker så här, nej men gud, nu kommer det här få jättekonsekvenser. De kommer att säga att nej, men nu vill inte vi göra eran bok längre, så att nej. och just hur liksom, hur det som var helt odramatiskt och nödvändigt för dig blev liksom, ja men för mig kändes det som att nej men nu har du liksom, nu har vi hoppat ner för stupet här.
Precis, och någon förstört allt med min bok.
Herregud, och vi som har jobbat på det här flera år och nu bara... Och sen då till min kanske inte jättestora förvåning så händer nästan ingenting.
Nej.
Utan nej, det ordnar ju sig liksom.
Mm.
Men jag tänker att det, i relation till varandra så var det så spännande. Men vi pratade ju om det med en annan kompis som verkligen kunde förstå mig. Och under det samtalet så berättade hon ju också att hon då under stor vånda vid något tillfälle hade satt en gräns mot dig. Och tänkte att, ja men gud, det här kommer bli en jättestor grej.
Ja.
Och du bara, men gud vad bra!
Ja, ja men precis. Just det, ja, men det blev väldigt konkret och tydligt. Nej, men, och jag tänker att det var så bra att vi fick den här möjligheten att lära känna varandra på det här viset. I ett projekt som är vår gemensamma baby, det vill säga boken Känslosmart. Och det fanns en yttre part. För jag tänker många gånger så fegar man ur kanske i en vänskapsrelation. Även i kärleksrelationer och andra relationer man har. För att ja, men man smiter runt det där, för att det är jobbigt att sätta gränser. Eller antingen man själv tycker att det är det, eller när den andra gör det. Men här fanns det ju, det var ett skarpt läge. Boken skulle ju gå i tryck vilken dag som helst. Vi hade inte tid att inte möta det här.
Nej.
Så dels mötte vi det på olika sätt gentemot förlaget. Och sen fick vi möjlighet att prata om det efteråt och liksom lära känna varandra ännu mer. För oss emellan så blev det ju ingen konflikt. Nej. Eller?
Nej.
Inte som jag upplevde i alla fall.
Nej, om jag tänker till mig själv. Så, om jag tittar på, du satt ju din gräns. Det blev så här bomber och granater. Ja, i tre kvart.
Och jag tyckte jag tog tre djupa andetag och var jättelugn.
Nej, herregud, det var det läskigaste jag var, nej, det är läskigt att jag var med. Men för mig var det så här lite så här. Och i och med att vi stod i det här lilla rummet under den här korta tiden. Så jag hittade inte ens en bakdörr att smita ut genom. Liksom, utan jag fick ju stå där medan det här skedde. Men för mig har ju den här processen att liksom landa det som hände. Att den har varit mycket längre än dig.
Mm.
Jag har ju liksom fått... Ja, för mig har det mer så här dykt upp i bitar. Som jag har bara, medan du... Ja, du vad det nu var, tog dina tre lite högljudda andetag och sen var det liksom klart.
Ja.
Så jag undrar om, alltså dels har jag ju med mig som känslomässigt bagage som gör att gränssättning är svårt. Men sen tänker jag också att det är liksom en personlighetsfråga. Vi nog funkar olika i botten. Och att vi har säkert vårat sätt, att mitt sätt, mitt ultimata sätt att förhålla mig till gränser och andra människor och mig själv. Det ser säkert kanske annorlunda ut från ditt och från andra människor. Och att det handlar om att försöka utforska. Men hur kan jag sätta gränser på ett sätt som känns bra för mig och som lirar med den jag är? Mm. Och kanske just här och nu.
Ja, men för det låter ju som väldigt känslosmart och viktigt. Och då behöver man ju för det första möta det som, vad det väcker i när det är jobbigt att sätta gränser gentemot andra. Och där tror jag också att det har, som du säger, med personlighet att göra, erfarenheter i någon skön mix där, arv och miljö liksom. Men också att det kan vara olika, kanske olika relationer. För jag måste ju säga att jag har ju inte alltid jättelätt i alla sammanhang att sätta gränser. Det är klart att jag också, jag kommer inte på något konkret exempel just nu, men jag tror att det också har med andra att göra. Att man förhåller sig hela tiden i en relation. Var och hur och när går det här till?
Och nu kanske vi pratar också om människor som är normalfungerande. Och som är liksom känslomässigt stabila kanske. För att det finns ju människor som inte... jag gör väl någon sorts antagande nu. Eller mellan dig och mig vet jag ju att det finns ju en avsikt från båda hållen. Att jag vill att det ska bli bra för dig och du vill att det ska bli bra för mig. Och nu ska vi sätta gränser mot varandra på ett sätt som blir liksom bra. Sen finns det ju människor som inte fungerar helt optimalt känslomässigt sett. Som har dels svårt att sätta eller att acceptera att andra sätter gränser. Och förstår du vad jag säger lite omständigt. Det finns folk som är liksom som inte är så bra på det här med gränser. Och som man inte upplever liksom vill att det ska bli bra, utan som inte ser relationer som ett givande och tagande, utan liksom mer än hur ska jag göra för att överleva och då behöver jag få ta allt.
Och där det finns hos många av dem, tänker jag, ändå en potential att om man får hjälp och stöd och lära sig i samspel med andra, så går det ändå att utveckla en mer, ja men en schysstare gränssättning kanske, gentemot andra. Men jag tror ju ibland att jag kan ha uppfattats som en av dem som du pratar om i några av mina närmsta relationer. Jag tror att under min uppväxt och sådär, så när jag började utveckla den här med tydlighet, som någon slags avstamp mot andra som jag hade i min omgivning. Att jag vill inte vara så där luddiganterna som jag kallar det. Så tror jag säkert att just de personerna som jag tänker på kanske har upplevt mig som lite hotfull. Eller som den här statisten i Hajen-filmen. Liksom, att det finns ingen... Man kommer ryka, helt enkelt. Om man gör det. Ja, men återigen, jag tror verkligen att det handlar väldigt mycket om hur relationen funkar. Bortsett från att vi är olika som individer. Så.
Jag tror det jag ville säga var att jag inte vill att någon ska känna liksom sig dålig för att de inte lyckas med sin gränssättning. Det finns nog människor som det inte liksom går, som ingen hade lyckats. Alltså, förstår jag menar? Att ha i nära relationer, i vår familj, med relationer som man inte liksom kan välja bort. För det kan man ju, alltså är det en kundrelation, då kan jag sätta en gräns på ett väldigt tydligt sätt och säga, ja men tack för kaffet, vi kommer nog inte jobba ihop mer. Men i en relation med människor i vår familj så kan man ju inte det. Utan då behöver man ju förhålla sig till att det här är en person som, ja, som det inte är så himla lätt att sätta gränser mot. Och att bara för att jag inte lyckas med det så betyder ju inte det att jag är dålig eller att det är fel på mig. Utan det betyder ju att här står jag inför en för stor utmaning eller en människa som kanske inte vill.
Mm. Ja, men absolut. Precis. Då vi har nog olika ingångar i det bara. För jag tänkte mer utifrån att vara den där som du då inte kan sätta gränser mot. Nej. Men visst är det så. Och jag tror att det är jätteviktigt det du sätter fingret på. För jag tror att det kan, alltså, att man kan verkligen underminera sin självkänsla. Tillsammans med, jag menar, om vi pratar om psykopater liksom, eller sjuka människor på andra sätt. Eller människor som kanske har någon missbrukarproblematik eller vad det nu kan vara.
Ja, eller att man inte har fått, man har inte liksom fått det känslomässiga stödet man behövde under uppväxten.
Mm.
Det är ju tyvärr så att det är väldigt många människor som växer upp och inte får lära sig någonting om hur det funkar på insidan.
Mm. Men sen tänker jag att det finns ju också liksom normalstörda, normalfungerande människor som man kan uppfatta, eller som jag i alla fall kan uppfatta, som ganska gränslösa i sin kommunikation. Att de, alltså de är som en öppen bok på ett sätt som hade vi jobbat i förskolans värld och haft en samling och de här barnen då hade börjat liksom läcka på det här viset. Då hade man ju liksom hjälpts åt att ta det barnet åt sidan. För att det är vissa saker som man inte kanske ska dela till vem som helst. Och hur som helst och när som helst. Så det är ju en annan typ av problematik som jag inte... Jag vet inte om det har liksom med vad det beror på. Men ibland vill man nästan hjälpa människor att tystna. Det behöver inte läcka allt så. Och det tänker jag är något annat... Än att, liksom, inte riktigt samma sak i alla fall som att vara transparent.
Mm.
Att vara öppen. Är du med på att, vad jag menar där? Att det är, jag vet inte själv riktigt om det blir tydligt. Alltså,
då och då så hör jag liksom hur andra säger. Ja, men den personen är gränslös.
Mm.
Och jag har nog inte liksom funderat så himla mycket på det. Men jag gissar att du har nog liksom funderat mer på vad det innebär. Och...
Mm. Jo, men det är just det här att när man det bara liksom läcker som ett såll, saker som jag då kan tänka att de här personerna har gått och tänkt på, men som de kanske borde stanna där inne för deras egen skull, så mer.
Jag kan nog tänka mig att jag kan ha ett drag av det ibland.
Okej, ja. Du var inte en av dem som jag hade tänkt på i alla fall. Men det, det tror jag vi alla har.
Ja.
Och återigen, med olika människor så kanske vi läcker.
Men det som gjorde att jag ville prata om gränser, det var ju att jag var på en utbildning inom neuroledarskap. Det var en utbildning i verksamhetsstyrning. Och så pratade jag med Lars-Johan Bastås som är organisationspsykolog. Ja, men jag var så irriterad över ett sammanhang jag var i där jag var kund och jag tyckte att leverantören var liksom otydlig och liksom kunde inte liksom hålla i projektet. Och jag kände att ja, men det är inte mitt jobb att liksom projektleda. Och han vände på det och sa, men varför tänker du att bara för att du är kund så ska du inte ta ansvar? Blir det inte mycket bättre om man kliver in och gör sitt bästa och tar ansvar oavsett om man är kund eller leverantör eller liksom vilken roll man har? Och då fick jag mig verkligen liksom en tankeställare. Det är klart att jag kan det. Och att han pratade också om det här med gränssättning. Inte som att liksom sätta en gräns mot någon. Utan att skapa ett utrymme för mig själv. Eller för projektet. Jag kunde då hjälpa till att skapa det här utrymmet. För att det här skulle lösa sig. Det var liksom ett väldigt... Ja, jag fick dels upp ögonen på att jag både har möjligheten och skyldigheten att ta ett ansvar när jag har den möjligheten eller förmågan. Och att jag har en rätt att skapa ett sammanhang eller ett utrymme som funkar.
Mm.
Så att gränsen är liksom inte att liksom det är ingen liksom Donald Trump-mur mot Mexiko. Utan det är liksom mera som ett naturskyddsreservat.
Ja. Ja, nej men där tycker jag det är jätteviktigt. Just med den här att det inte är att dra ner någon Donald Trump-mur utan snarare en... Ja, men det skapar frihet och utrymme och tydliggör för vem gör vad i sammanhanget och var går din gräns. Jag tänker att det är jättesvårt att ha samarbeten eller relationer överhuvudtaget utan att ha den där tydligheten. Att det går till en viss gräns. Och sen finns det ju en risk då att det övergår i någon slags gegga där man bara blir liksom besviken, ledsen, arg, nedtryckt, känner sig nedtryckt i skosulorna.
Men så har det ju varit. Just att jag har haft så svårt att sätta gränser så har jag liksom känt att jag har blivit knuffad. Och sen så liksom ramlar jag över någon sorts gräns. Eller liksom ner. Och där det liksom är liksom point of no return. Där det inte finns någon återvändo.
Men har du känt dig utnyttjad också då i de sammanhangen?
Absolut.
Ja, för det är det jag tänker. Att det är lätt hänt att det hamnar i det.
Och jag upplever att jag har liksom försökt att säga nej. Och att jag har försökt. Och både lyckats och misslyckats med att säga nej. Men att jag inte liksom, i och med att... Ja, men jag tror att jag i och med den här svårigheten att sätta en gräns har skapat liksom en bild av mig själv eller en upplevelse av mig som att jag pallar mycket mer än vad jag gör.
Mm.
Förstår du?
Ja, men jag tror det. För då har du ångat på och du har liksom gjort saker då mer eller mindre mot din vilja eller mot vad du egentligen pallar.
Ja, eller låtit mig behandlas på sätt som inte funkar. Att bli bemött på ett sätt som jag tycker har känts väldigt respektlöst och kränkande. Men jag har inte sagt ifrån.
Mm. Och vems är då ansvaret? För det blir alltid väldigt så här, det brukar man mycket prata om, vems är ansvaret? När man ska försöka liksom antingen förebygga att det här händer igen eller reda upp en sån sörja som man kan ha hamnat i.
Alltså jag tänker att i alla relationer så har ju båda två, eller alla inblandade, ett ansvar att sätta spelregler. Så att, men du och jag, vi är väldigt noga med att liksom prata förebyggande. Ja, men vad funkar? Hur funkar för mig? Och att det inte handlar om att det blir någon sorts rättegång när vi har hamnat i en väldigt tuff situation, utan i de flesta situationer som vi dyker upp i, och så tycker jag att jag har med min man också, så vet vi ungefär hur vi funkar.
Mm.
För att för mig kan det vara nästan omöjligt att jag ska då ta ansvar för någonting som jag har ett jättestort känslomässigt bagage kring. Det är inte riktigt rimligt att ställa det kravet. Och vi har nog alla den typen av bagage i olika situationer. Så vi behöver liksom se till att snacka innan. Att ha liksom kommunikationsvägarna öppna. Och att jag ska känna mig trygg med att om du passerar en gräns och jag säger till. Så gäller det att du kan, att vi har liksom en tillit i vår relation. Eller liksom ett förtroende. Så att vi kan samtala om det på ett sätt som inte blir liksom skrämmande eller otäckt.
Mm.
Hur tänker du?
Jo, men jag håller helt med dig, för att jag, ofta är det så där när man pratar om att man måste ta ansvar och så brukar det ju faktiskt glida över till att det är den som har utmaningar kring frågan i sig som förväntas ta ansvaret. Ja, men du måste vara tydlig, du måste ju sätta gränser, du måste ju värna om dig själv. Alltså, eller hur? Det brukar ju lätt hamna där, men det är ju verkligen så att det där är ju ett samspel i alla slags relationer.
Och det kan ske liksom i framkant, tänker jag. Det är ju väldigt svårt för den som går över en gräns att ta ansvar för någon annan, liksom ta ansvar när man inte förstår att någonting händer.
Mm.
Men man kan ju ta ansvar att liksom snacka preventivt.
Mm.
Om jag ser till mig själv då, på vägen hit idag så tänkte jag på det här med liksom att ibland så vill man inte saker, ibland så kan man inte saker. Att ja, men jag kanske vill ta ansvar, men jag kan faktiskt inte.
Nej.
Utifrån liksom där jag befinner mig så har jag inte förmågan faktiskt. Mm.
Och då är ju det stort om man vet om det, man har den liksom självkännedomen och att man kan lyfta det i de sammanhang där man befinner sig.
Mm.
Men där tänker jag att det är väldigt många som inte känner sig trygga. Kanske inte ens har reflekterat så mycket kring vad är det för liksom drivkrafter som ligger till grund för min rädsla, min oro, min osäkerhet. Och svårt att säga nej eller vad det nu kan vara. Så jag tror att det är oerhört viktigt. Jag tänker på arbetsplatser, så där borde det ju finnas. Ja, men det har vi varit inne på förut. Liksom. Man ska ha inte bara en så här utrymningsplan och grejer, utan man ska ha... Vad var det vi kallade det?
Ja, vad sjutton hette det? Det var något om skam.
Ja, det var med skam. Ja. Ja. Så här, första, inte första förband. Ja, men vi kan ha en första förbandslåda med liksom. inte bara med plåster och sådana grejer som man har i en första förbandslåda.
Men du, nu kommer jag på en grej till. Båda två kan ju förstås ta ansvar när någonting har hänt. Och båda två märker det, så kan man ju låta det gå lite tid och sen adressera det på ett tryggt sätt.
Mm.
För då vet man ju liksom. Det är ju, jag tror, problemet blir ju när vi tänker att det är den som har utmaningen som behöver ta ansvar för situationen i stunden det händer. För då kan jag inte.
Mm.
Men nu med min man till exempel så händer det saker. För han är, ja, men han är en mer burdust lagd individ än vad jag är.
Och han är inte här och kan försvara sig.
Nej, och han lyssnar ju heller inte på podden, lyckligtvis. Så att det som händer då är att om jag känner mig överkörd. Vi skulle på en båtutflykt i sommar. Eller jag hade sagt att jag ville på en båtutflykt. Och jag hade sagt att jag tycker det hade varit trevligt om vi åkte till Grinda och åt lunch eller middag där. Trevligt med båtutflykt, säger han. Och sen dagen efter så visar det sig att det han har visualiserat då som en båtutflykt. Det var så här, ja men vi åker så tidigt som möjligt, för då är det så här platt vatten. Och så ska barnen åka wakeboard. Ja, men jättetrevligt. Men det var inte alls det som jag hade tänkt mig. Och jag vill inte ha med hunden då, för att han tycker att det är jättejobbigt när vi bara liksom, du vet, börnar runt på vattnet. Och för mig är inte det avkoppling. Det jag såg framför mig var ju, du vet, att få sitta på Grinda.
Ja.
Och käka och titta ut över vattnet. När det hände så kunde jag inte riktigt, du vet.
Nej, det här var inte min
nej,
dag.
Liksom. Nej, jag kände liksom inte riktigt hur blev det så här och hur ska jag uttrycka det. Men min man märkte ju att jag var inte helt nöjd. Men jag tror att jag lyckades få ur med någonting liksom innan vi åkte dit. Eller innan vi gav oss ut. Och sen framförallt efteråt så pratade vi om det här med att, ja, men här hade vi ju helt olika förväntningar. Och att jag kände mig, ja, men kände mig lite överkörd i planeringen. Men då var ju han jättebra. Bara, ja, men vad är det du vill göra? Vad var det som var viktigt för dig? Ja, men då planerar vi in och gör det.
Mm.
Så det blev ju jättebra.
Mm. Ja, men det är väl så man behöver göra. Liksom, ge och ta, precis som vi inne på sen tidigare. Jag kan berätta, det är också en sån här sommargrej mellan mig och min man. Vi hade varit i Spanien. Kommer hem och jag är kvar i den här liksom sköna semesterkänslan. Och solen skiner och gästar och det är jättevarmt. Och vi är ute och käkar och vi gör lite grejer. Så här. Sen på lördagskvällen så säger jag så här spontant eller framåt. Ja, men när det börjar närma sig middagstid. Så här, men ska inte vi bara packa ner liksom tält och grejer och ta med oss hunden och dra ut på Östra Langnö. Och slå upp tältet där. Och så är vi där, övernattar och så stannar vi där hela dagen imorgon. Och solar och badar. Och han bara, nej det vill inte jag. Ja, men vad då, säger jag. Vi har ju sagt att vi ska ta tältet. Vi gjorde det förra året. Det var så himla mysigt. Du älskade ju det. Ja, nej, men jag vill inte. Det känns bökigt liksom. Och jag blev så. Men vad menar Karin liksom? Det här är ju precis det här som vi har bestämt att vi ska göra i sommar. Vara spontana, sova i tält, åka ut i skärgården. Och han säger nej. Och då säger han ju till slut. Ja, du vill ju att jag ska vara tydlig. Och nu är jag det. Jag tänker inte åka. För mig är det inte värt besvär. Det kommer vara så himla mycket mygg där. Och myggen älskar ju honom. Mm. De äter ju upp honom. Och då satt jag där och jag kände hur jag blev liksom sur och besviken. Och jag bara, ska vi sitta hemma ikväll bara, du och jag och Uggla? Liksom.
Det lät ju underbart skönt.
Ja, men så fick jag förlika mig med det. Jag var lite småsur liksom. Eller ja, jo, men det var jag nog. Men sen dagen efter, då gjorde vi ju det som jag ville. Då klev vi upp tidigt, åkte ut till Östra Langnö, var där hela dagen, hade med oss picknick. Så att han fick sova hemma myggfritt och jag fick tillbringa dagen på Östra Langnö. Så det blev ju bra. Och då gillade, som jag sa, då gillar jag ju när man är tydlig och när man sätter gränser.
Men det är ju svårt. Men
det är ju oskönt i stunden, för jag fick ju inte min vilja igenom. Nej. Och det är ju en annan sida som jag också har.
Ja, och jag undrar om det är... hänger ihop med den här liksom lättheten att sätta gränser.
Säkert.
Jag inbillar mig att jag inte är lika noga med att få min vilja igenom. Nej. Hur upplever du? Du kanske upplever helt annorlunda.
Ja, men jag tycker att du är väldigt följsam och liksom flexibel och öppen för både i relation till mig och hur jag ser hur du liksom.
Det är för att du inte kommunicerar med andra.
Nej, precis. Det blir det ultimata vänskaps- och samarbetstestet. Nästa bok, den skriver vi i ett tält.
Aldrig i livet. Den blir mycket kort. Det är faktiskt den enda gränsen jag verkligen har satt mot min familj. Jag vill fan inte sova i tält. Jag får ont i ryggen. Och sen det här liksom att vakna någonstans och liksom inte kunna gå på toaletten på en riktig toalett. Och, nej. Då
gräver man en grop i sanden.
Aldrig i livet.
Nej, men jag var helt inne på din linje fram till förra sommaren faktiskt, när vi tog tält och drog iväg och övernattade, där vi tidigare har stått med husbil i alla år, men nu har vi inte husbilen
kvar. Men grävde du en grop i sanden då? Menar du allvar?
Ja, vad ska jag annars göra?
Man håller sig och hånger i magen och blir sur.
Nej, det gör man inte. Det gör man inte. Inte frivilligt. Det har jag gjort så många gånger. Ofrivilligt. Ja. Nej, men sen dess upptäckte jag att tälta, nej men det är inte så dumt, det vill jag göra. Men jag får väl göra det själv helt enkelt. Varken du eller Magnus vill hänga med.
Nej, det, men det finns.
Men det är skönt, för nu vet jag det. Nu vet jag att jag behöver inte fråga dig om att tälta, för nu har du satt en gräns. Husbil, går det bra?
Alltså jag tycker hotell är trevligt.
Ja,
ja,
eller en gillar stuga. Jag också.
Men husbil, det kan säkert vara trevligt också.
Ja. Ja, nej men det är intressant med gränssättning. Mm.
Men jag tyckte att det var ju svinspännande det här med att när han sa nej, att du inte bara liksom accepterade det, utan faktiskt att du vet, revade upp liksom och tänkte att nej. Så att jag, bra jobbat Magnus.
Ja,
för det är nog inte jättelätt att sätta gräns mot dig.
Nej, men det är det inte. Och nej. Nu har vi varit gifta i över snart 21 år och han har blivit väldigt mycket bättre med åren. Mm. Jag brukar till och med ta åt mig äran och säga att det är jag som har coachat fram det hos honom. Nej, men för att jag hybris är hemma igen. Nej men på riktigt, för han var väldigt gränslös och tillåtande på alla sätt och vis. Men det innebar ju att jag utnyttjade det och körde över honom.
Mm.
Och minst under de första 10 åren, utan att blinka, utan att skämmas tänkte jag säga, kan jag erkänna det. Det är klart jag skäms över det, men det var så. Det tror jag att han skulle, om han hade lyssnat på podden eller varit närvarande, så hade han hållit med mig. Men det är också det som har stärkt våra band, att, för det är det som är så härligt tycker jag, när man får motstånd.
Mm.
Alltså när man blir bemött, när en människa sätter sina gränser, då känner jag respekt, då blir jag ödmjuk. Jag kan bli sur, irriterad, men på sikt så är det ju det som gör en relation hållbar i väldigt mycket högre utsträckning.
Ja, om det inte är så att den som man sätter en gräns mot och blir sur när de säger nej, om inte de blir så rädda för din surhet att de liksom så småningom bara drar sig undan.
Ja.
För det skulle jag kunna tänka mig att jag gör. För mig är det så jobbigt att sätta en gräns. Om jag gör det och så möts jag av någon som så här blir sur, så skulle det vara jättesvårt för mig att sätta en gräns nästa gång.
Ja, ja, men det
och då kanske jag bara skulle bara börja backa och börja backa och börja backa. Och sen till slut så är jag så här borta och du bara, vart tog hon vägen?
Hajen åt upp henne.
Ja,
ja, men det är det jag menar. Ja. Jag har garanterat skrämt människor ifrån mig genom att vara så här tydlig. Där jag tycker att jag är tydlig och där jag bara har varit väldigt burdus och betett mig väldigt okänslosmart. Så. Helt klart. Så att det finns stor utvecklingspotential.
Tänker jag liksom, och att det är liksom inte det ena beteendet som är värre än det andra, utan att det är ju, de är liksom inkompatibla.
Om man inte
snackar med varandra.
Ja, det är verkligen ingen bra match att hamna i ett sånt. Man behöver prata om det.
Mm.
Men om du skulle ge mig ett råd, om vi säger att vi hamnar i en situation där vi behöver sätta gränser, vad, utifrån liksom, nu när du vet lite om mitt burdusa gränssätt och tydlighet. Vad skulle du ge mig för råd?
Alltså jag skulle ju vilja ha coaching under själva processen. Så att är det en situation där du inser att ja, men nu är det någonting där vi liksom vill olika saker, eller där man kan vilja åt olika håll. Att liksom öppna med att nu har vi en diskussion där vi ska försöka prata oss fram till en lösning. Och även om jag kanske låter bestämd, jag har ju min syn på det här, så är det viktigt för mig att det ska bli bra för båda. Mm. Och jag gillar dig, även om du inte liksom går mig till mötes i precis allt.
Mm.
Så det tror jag för mig skulle räcka som liksom vaccination inför ett sånt samtal.
Mm.
Vad skulle du ge mig för råd då?
Nej, men precis samma sak där, att jag kanske säger att ja, men jag tycker att det här känns jobbigt. Och jag känner mig lite osäker på hur jag ska kunna säga nej, eller hur jag ska kunna säga att ja, men kan vi inte göra så här istället, eller det här är inte okej. Men jag hoppas att du kan lyssna på mig ändå och stå pall och acceptera att det är jobbigt för mig. Och det kan bli jobbigt för oss båda, men det är okej.
Mm.
Alltså det här bara att sätta ord på det man känner och också belysa att vi ser det här från lite olika perspektiv.
Just det. För hos oss kan ju det definitivt bli liksom en elefant i rummet som kan bli rätt stor.
Ja, nej men det kanske är Ja, jättebra råd. Tack. För det där, det tar jag verkligen till mig.
Vi lär säkert få möjligheter, eller gott om tillfällen att träna.
Ja, jag hoppas det. För det innebär att vi har en levande relation, ja, tänker jag.
Ja, absolut. Ska vi avrunda för idag? Ja, har vi någon prata om någonting nästa gång kanske?
Ja, det får vi verkligen hoppas. Det har satt alla gränser. Nej, men jag har ju... Liksom, nu när vi spelar in det här så är det ju första veckan i augusti. Och så här i slutet av sommaren så brukar jag ofta längta efter mer sommar. Samtidigt som jag också kan känna det här att om snart är det höst, snart kommer man göra det här. Och liksom lite laddning inför hösten och att den här vardagen tar form och sådär. Och då har jag tänkt mycket på det här kring längtan. För att jag tror att under väldigt stora delar av liksom min uppväxt och de tidiga vuxenåren så längtade jag jättemycket bort från nuet. Jag tänker att det är inte särskilt känslosmart. Så det funderar jag på om vi ska prata om. Och så är jag väldigt nyfiken på vad du längtar efter. Och också vad längtan står för rent emotionellt.
Just det, vi får ju prata om hur man kan känna att man längtar efter någonting. Och...
Just det, att det finns, alltså det kan ju, det jag pratade här var ju liksom det här längta bort från någonting som kanske inte alltid är så sunt. Medan alltså längtan kan ju vara liksom också en signal som berättar någonting till dig liksom på ett litet. Ja, men
just det, ungefär som vi har pratat om avundsjukan tidigare, att avundsjukan handlar om en längtan.
Ja, men exakt.
Att vi gräver vidare där i längtan. Superkul!
Ja,
det pratar vi om nästa gång.
Det gör vi. Ha det så bra tills dess.
Hej då!
Hej!